Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kunde för fan vara och bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktor.
John Melander Lambrell.
Det var så himla märkligt när vi kom hit tidigt i morse. För då var Lotta Bromé i studion tillsammans med... Hon hade en gäst och Christer Björkman. Mm. Och det är ju kul, de håller på att spela in. De ska ju lansera ett nytt program. Och de var då i studion precis innan oss. Och jag har aldrig träffat Christer Björkman. Lotta Bromé var jag på. Jag har en gång träffat för, jag tror inte hon kommer ihåg mig, det var 15 år sedan jag var på arbetsintervju. Där hon ställde väldigt många frågor om sig själv. Vilket det hade jag säkert också gjort om jag hade haft den makten.
Ja.
Vad gillar du bäst med mig? Det var en fråga.
Ja, men det är väl en rimlig fråga.
Vilket av mina program tycker du mest om? Och så vidare.
Ja, vad svarade du då?
Du sökte väl jobb på hennes
program?
Ja, jag ljög ihop svar på alla.
Ja, bra.
Ja, hade aldrig hört något förut. Men i alla fall, jag fick inte jobbet heller. Nej. Vilket säkert var rätt. Men det som var så konstigt då var att de kom ut och så tittade de på oss och så sa de inte hej. Först kom då Lotta Bromé med en blick som att det var något fel, va?
Mm.
Och sen plötsligt så dök då Christer Björkman upp med den där, de där boråsögonen som ser så frågvisa ut.
Ja, väldigt frågvisa.
Ja, inte heller ett ljud. Inte hej sådär.
Långa sekunder av stirrande tystnad.
Ja, och sen sa då Lotta Bromé, det är en grej i studion eller ner. Och Klara, du ville möta det här med någonting. Du sa, grej, är det jombolan? Vilket det måste framstå som helt sinnessjukt.
Ja, för då blev hennes ögonbryn blev ännu mer rynkade och Christer Björkman såg ut som att...
Vilket då såklart framstår som sinnessjukt om man inte har hört oss använda begreppet jombolan.
Ja, det hade hon ju såklart inte.
Nej, det hade hon inte. Så sa hon, nej, det är ett djur. Det är en fågel. Är den er? Och jag sitter fortfarande med öppen mun och tänker, vad är det som pågår här nu?
Ja.
Vad frågar hon om? En fågel i studion?
Ja, för det finns en liten sån uppstoppad kanariefågel här som är någon slags fejkfågel.
Ja.
Så sa jag, nej, den är inte vår. Och så, nej, den är inte riktig då. Och så sa vi, nej, bra. Och så gick det.
Och så gick det.
Och vi tre satt kvar. På tal om det, som riktiga fågelholkar. Tack för mig! På med låt!
Ja, vi kände oss som Skansen, Jonas.
Ja, men var det ditt första möte med Björkman?
Ja, det var inte så jag hade föreställt mig det. Men
ska nej.
Säga.
Nej, hur ska jag nu få med en låt i American Song Contest?
Hur ska jag nu leda någon av hans melodifestivalsatsningar? Christer, kommer ihåg mig? Kille med fågeln! Välkomna hit, hoppas ni har en fin Kristi himmelfärd. Välkomna hit också speciellt då till alla lyssnare som vi har i Småland. Eller som ni skulle sagt, den fjärde tostan i maj brukar man säga. Det är så roligt att servera en marsipantårta. Fjärde tostan.
Nej, det är inte det.
Vad säger du?
Det är första tostan i mass.
Just det, men nu är det då fjärde tostan i maj.
Ja, just det. Mm. Och då serverar de inte marsipantårta.
Nej, då släpper vi det. Har ni hört talas om den nya supergruppen Superfems?
Nej,
Superfems, det är alltså, ja, det är alltså då en grupp bestående av ja, det är ju powerkvinnor, va? They say it's men's world,
but we can show you strong. Show you strong. Like a woman can.
Den här nya gruppen handlar just om kvinnlig styrka, att komma samman, stärka varandra såväl som andra kvinnor. De utstrålar kraft, de vågar vara sårbara, de är roliga, smarta, sensuella och sexiga. Utan att behöva be om ursäkt för det. Vilket är väldigt viktigt, många är ju sexiga och ber om ursäkt. Sådana, ni vet, sådana här...
Vad står det här någonstans?
Ja, på deras hemsida. Det är ju den värsta typen av kvinnor som kommer in så här, håller på och gnider sig på brösten. Men sen så, sorry.
Förlåt.
Ja, sådana här,
kan ni förlåta mig?
Ja, kan du förlåta mig?
Finns det något sätt? jag kan få gåvan av förlåtelse.
Men vadå, så de klär bara in sin sexism i feminism? Det är det de gör. Försöka paketera det som feminism.
Fast det har väl å andra sidan kvinnor gjort i många decennier. Om man ska vara så. Inget fel med det. Inget fel med det. Jag tänkte, det är då en massa kända artister med här. Jag tänkte om ni skulle ta dem. Jag spelade deras största hits. De har gått ihop dem. Man skulle väl kunna hävda att deras storhetstid kanske ligger bakom dem. Men vad fan, det har de väl gemensamt med...
Men är det en helt ny grupp?
Ja. Mm-hmm. Mm, eller de har släppt en låt. Men okej, de här är med i då. Se om ni kan ta någon av de här då. Först är den här tjejen med, det är lite oväntat. Bara säga om ni kan.
Emilia, bra. Big Big World.
Mm, bra. Emilia är med. Den här var ju stor. Jag såg om den här videon. Det var ganska coolt att se. Den här kom 99 just. Mm. Så se Manhattan, hon går ju runt där på Manhattan. Mm. Som en ensam tjej, 99, det var lite fint. Precis innan VTC, som jag säger, föll.
VTC.
Ja, det är så vi säger, vi som har bott
i New York. Du bodde där i 3 veckor, eller hur var det?
Ja, 3,5. Okej, det är bara att säga namnet på artisten om ni tror att ni vet.
Clara, Drömhus, Therese, ja, bra. Vad hon heter.
Det borde du tagit,
John. Varför sa jag mitt namn?
Nej, det vet jag inte, jag vet inte vad det här är för lek.
En kul tävling, ja. Något, Clara. Drömhus, Therese, Stjärna på himlen kom tvåa i Mello när hon var med i den. Även de här då?
Mio.
Va? Har du hört om den här?
Den här spelar jag.
Daddy Boastin är med här också. Kan vi bara höra Daddy Boastins enda tillskott till låten? Nu kommer det.
Det var Daddy Boastin.
Fan, det har ju Sean Banan har ju stulit från Daddy Boastin. Skaka rumpan.
De är med, och sen även den här som då var en världshit. Och den här låten ledde då fram till att hon fick öppna för Michael Jackson på hans Sverige-turné.
Den är sloppet.
Ja. 96 party. Men inte så dum.
Va? Fick hon öppna för Michael Jackson?
Hon gick även i Tokyo för så här 50 000 personer. Det blev liksom en stor hit på den japanska marknaden.
Märkligt.
Ja. Och även här med det Hallbergska hushållet. Ska man lyssna på det?
Den är på din sexlista, va?
Sexlista? Nej, den är på min festlista. Lyssna. Party. Everybody want when the husband's gonna party. Yes.
Det där är din Daddy Boastin.
Ja, verkligen.
Ja, i alla fall, de är tillbaka då. Eller de har då bildat gruppen Super Femmes. Och de har ju då släppt en ny bra låt. You're free, I'm free, we're free. Som är då en cover av en gammal låt från 91. Det här är den nya låten. Jag tycker, kan man, om man då ska starta en ny grupp,
gör en ny låt.
Ja, gör en ny låt. Jag är inte lite trött att bara.
Men få höra det, sluta Daddy Boasta.
Vad säger du, DJ John?
Ah.
Super 5. Jag klarar vann tävlingen.
Det är den stressigaste tävlingen.
Klarar vann tävlingen.
Ja, tack!
Mm. Grattis.
Jag är bra på intro-tävlingar.
Ja, men verkligen, ska du veta. Du vinner första pris som är faktiskt
möte. Vadå, vann Klara?
Ja, 3-1. Första pris.
Ja, som det är 2.
Vad sa du?
Jag tog ju 2
poäng. Du blir bortdämd för du. 3-1 till Klara. Ja. Första pris är ett möte med Daddy Boastin.
Får man...
Vadå, du ska döda Klara? Ja, jag är glad att jag inte vann.
Ja, vill han ha sagt länge att han vill byta ut mig.
Daddy Boastin är ju död. Det ska vi tillägga.
Är det så?
Mm. Tyvärr, det var en rumpa för mycket.
En stor.
Ja, det är precis som vi sa igår. Inte för med tullpodden. Inte för mycket, men inte för lite. Någon borde sagt det till Daddy Boastin. Lagom med rumpa. Krimmorgon lite längre fram. Idag ska vi gå igenom då fallet med trappan, eller som man säger då på engelska. Det låter lite mer spännande, staircase.
Ja, men man kan också säga trappfallet.
Trappfallet.
Mm. Alltså det blir dubbel
tydligt. Ja, just det, the staircase. Bra, ja. Det tänkte jag inte på. Trappfallet. Det är bra. Ja, det är bra, trappfallet.
Det är mångbottnat det här fallet, på flera sätt.
Det kan jag tänka mig. Ni vet hur jag alltid då äter pannkakorna. Ja, jag gjorde det igår då igen. På onsdagen får det ligga ett steg före konkurrenterna. Många äter på torsdag och så vidare. Och då är det många som har skrivit till mig, men säger, varför gör du inte så med alla maträtter? Och först så avfärdade jag det här för jag tyckte att det var fånigt och jag tror inte att det funkar på samma sätt som det gör med pannkakorna. Men faktum är att jag är faktiskt villig att prova. Så därför, ja, därför är det då torsdag, men det är faktiskt dags för mig redan idag.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker.
Vi får känna på det här.
Jag testar alla tassos som finns.
För att det är röd dag idag, eller?
Känns ju också jobbigt.
Prova på bara. Torsdag 26 maj 2020. 22 brukar jag och min familj alltid äta den mexikanska specialiteten tacos. Eller vi brukar äta på fredagar, men den här veckan torsdagar. Varför? För att ligga ett steg före konkurrenterna. Därför har jag då idag på mina tacos denna torsdag mozzarellaost.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns. Hej.
Men du vet att du upprör alla våra autistiska lyssnare nu. Och de är många, kan jag säga. Det har jag sett på din Instagram.
Även jag känner mig lite... Jag vet inte om jag tyckte det här kändes så rätt i kroppen. Ja, vi får se om det här...
Och du får inte magen av det?
Ja, men jag tycker det känns fel. Jag är också ute på det här spektrumet på något sätt. Och det är svårt ibland att... Ja, vi får se hur det funkar. Messias menu. Jag vet inte om ni läste den här omdiskuterade artikeln som kom i veckan på Aftonbladet av Susanna Kierkegaard. Rubriken var "Alla har rätt att flyga charter på sommaren". Mm-hmm. Nerryckan var "Låt inte eliten få dig att skämmas". Och artikeln gick ut på egentligen att, vad fan, borde verkligen en vanlig svenne bananfamilj utan pengar inte få åka på en charterresa utan att behöva skämmas för det, när så många rika människor åker hela tiden utan att skämmas? Det var liksom andemeningen. Sen har ju folk gått ut och sagt massa saker om det här. Expressen Kultur, så svarade Anna Hellgren, hon sa: "Den bistra sanningen är att varje gram koldioxid räknas, varje biff, varje tur till affären med bilen. Atmosfären bryr sig ju inte om det är Carl Bildt eller Elon Musk eller familjen Larsson från Årgäng", det är väl riktiga svennebananer då, "som sitter i flygplanet". Ja.
Inte de som har köpt Twitter.
Nej, precis, de försökte, men de hade kunde tyvärr inte betala i sour cream chips.
Det där blir...
Jag erbjuder 3 sour cream chips och 3 lök. Men den här texten har då många blivit upprörda över. Jag kan ta något stycke här. "Det här borde inte vara något att skämmas över. Det borde kanske till och med vara billigare att flyga. Åtminstone för de som bara flyger en gång om året. Kanske på en charterresa till något varmt land i Sydeuropa."
Ja, jag håller med.
Ja, vad bra. "En väldigt liten del av befolkningen står för en väldigt stor del av flygutsläppen."
Det är du.
Ja. Det är inte vanliga svenska semesterfirare, utan det är de rikaste, överklassen, näringslivseliten som flygpendlar eller har en vana att ha en weekend i någon flådig huvudstad efter en tuff jobbvecka. Snarare John, va, i Spanien. De som borde skämmas mest, John, gör det oftast inte alls.
Det är hon där.
Verkligen, John.
Nej, eller till John.
Så jag får skämmas och din är väg.
"Skäms verkligen Elon Musk eller John? Han lutar sig tillbaka sin privatjet." Eller till John igen, de ska inte ditta. "Se den där slipsnissen i business class, John, ut och våndas." "Tror att chefen, Richard Kaylor, mår illa av tanken på alla turer till semestervillan i Toskana."
Hette han inte Richard Dawkins?
Ja, det är Bauer Media. Richard Kaylor är den gamla chefen jag hade på Energy.
Ja, just det.
Sen tyvärr fick gå, det var ju tråkigt. "Nej, sa de då, det gör de inte." Och det här var då andemeningen. Låt svennarna flyga. Och jag kan förstå lite vad hon menar. Folk som säger då att hon har fel i sak, det kan man ju tycka att hon har. Men jag tycker den här artikeln ändå är viktig på ett sätt. För den highlightar då vad som är svårt med den här klimatfrågan. Och det är ju att vi är fakt. Alltså, vi kommer ju aldrig kunna vända det här. Det går ju inte att vända det här om inte politikerna på riktigt sätter sig ner och beslutar lagar som gör att man inte får flyga så många gånger per år. Mm. Eller att flygbolagen går ihop med politikerna och säger att en flygbiljett till Mallis kostar 120 000. Eller någonting sånt. Alltså att det blir övergripande.
Fast då är det ju bara rika som kan flyga återigen.
Jag vet, men då får man ju ner mängdresandet.
Ja, men alltså, jag har ju inte flygit på 3 år. Och jag känner ju att jag stannar på marken för att ni ska kunna bara hålla på. Men jo, jag tar ansvaret här.
Fast du har också fött en massa barn under de här 3 åren som konsumerar en jäkla massa.
Det är inte bra.
Kommer du göra det? Nej, det har du i för sig rätt i. Barn är väl det sämsta man kan göra för klimatet. Mm. Så där kommer du ju undan.
Ja, verkligen. Det är ett plus för dig just i klimatkampen, John, att du är då. Det kan du tänka dig varje gång du sätter dig i flygstolen där till Marbella, att du då inte ha barn, tänker du så? Och skönt att jag i alla fall inte hjälper till på det sättet.
Jag äter inte heller kött.
Vad sa du?
Jag äter inte heller kött.
Men det har du ju sagt var inte på grund av miljön.
Nej, men jag gör inte.
Nej, det gör du inte. Fast jag tänker alla de här Fodora-buden som går in och ut tur och tur till inlägget kanske. Kanske inte är de bästa.
Och sen att du aldrig någonsin har varit på återvinningen.
Nej,
jag
just det.
Du vet var den ligger.
Nej, det vet han. Han vet att den är någonstans i hans hus. För en gång så var jag hemma hos honom och då drack jag en, jag tror det var en julmust, en sån färgad flaska. Och så frågade jag, var lägger den här? Och så höll jag upp den framför Johns ögon och han såg ut som en... Ni vet, man håller upp en ekvation framför en hund.
Nej.
Han sa... Lägg den i sopen, sa. Lägg den i sopen.
Ja. Man ska sitta och dricka julmust.
Det är på grund av dig som tyskan har flaskbrist nu.
Verkligen.
Vi kommer inte ens ha ölflaskor i sommar för att det är flaskbrist. Du fan skulle ha återvinna din jävla flaskor.
Då får man köpa en fat.
Ja, men det här kommer inte gå. Problemet är ju sådana som Klara och John. Vi är fucked tills den dagen då någon faktiskt sätter ner foten och skapar en lag som förbjuder oss från att flyga. Det är lite som vapenlagarna i USA. Alltså det kommer ju bara bli värre och värre och värre och värre tills det då blir bättre. Och då blir bättre i form av en ny lag. Man kan liksom uppmuntra och uppmana folket hur mycket som helst. Komma med förmaningar. Men det funkar ju inte. Kolla på corona. Man sa så här, håll gärna avstånd, sa de till svenskarna. Och vissa höll avstånd, men många gjorde det inte. Eller ha ansiktsmasker. Det kan vara bra ansiktsmasker. Men det hade vi ju inte just för att det bara var, det var ingen lag på det. Hade man burat in folk utan ansiktsmask så hade vi ju folk haft ansiktsmask. Men nu är det bara som en sån liten friendly nudge. Ansiktsmask, hä? Sugen på det. Och det funkar ju inte. Har du någonsin försökt hålla barn borta från godis, John?
Nej.
Nej, du har ju inga barn så är det konstigt kanske. Men jag kan berätta då, för jag har barn då. Och det är ju ganska enkelt i början när man har små barn att hålla dem borta från godis. För då är man ju liksom auktoritär. Man är deras auktoritära ledare. Man kan peka med hela handen. Man står i godisbutiken och så säger man, ta nu max 4 bitar. Och då gör de det. Mm. För de lyssnar på en. Då är man ju liksom, man är ju Chavez i det läget. Man är ju Maduro. Man är liksom den som styr. Mm. Och sen även när de blir lite äldre, då kan de vara med på att det finns mer godis i huset. Men man säger, jag stoppar det här uppe på högsta hyllan. Alltså man har ju då ett övertag mot dem, för de respekterar den. Och sen är de också lite höjdhandikappade. Man säger så.
Dummen och inte hämta en stege.
Nej, precis. De är höghöjdsförhindrade kan man säga.
Korta kan man också.
Ja, det kan man säga. Men nu när mina barn är stora så skiter de ju det här. They don't give a fuck. De försöker då hitta loopholes i mitt regelverk för att komma runt här och få äta godis. Om jag köper hem en chokladkaka och lägger den på högsta hyllan, då vet ju att den är borta innan klockan är 18. För då har de bara gått upp. Alltså de förstår att jag säger, det är inte bra för er att äta godis på en vardag. Men de tänker, det är gott med godis.
Ja.
Ja, då borde vi få äta godis. Och jag kom precis hem från träningen. Eller de hittar på regler, som egna regler. För att komma runt mina regler.
Ja.
Och så gör ju människor också med flygen. Det är precis som en man som vill knulla utanför äktenskapet. Han börjar då i kyrkan, han gifter sig, så står han bredvid sin fru och så säger han, jag kommer vara trogen dig tills döden skiljer oss åt. Eller hur? Sen några år senare så säger han, jag kommer vara trogen dig tills döden skiljer oss åt. Fast det gäller nog inte utomlands, va? Gör det? Och sen bara några månader efter det så säger han, jag kommer vara trogen dig tills döden skiljer oss åt. Men det gäller väl inte utanför kommungränserna? Och sen till slut säger det, jag kommer vara trogen tills döden skiljer oss åt. Fast vad fan, det är ju tisdag. Det är det. Man bara sänker ribban hela tiden. Och så är det exakt med folks flygresor och förhållande till den. Så därför belyser då den här artikeln i Aftonbladet något ganska viktigt, som jag i och för sig inte tror att artikelförfattaren Kierkegaard själv är medveten om. Vi kommer motivera våra flygresor som vi motiverar våra sneknull. Vad fan, det finns säkert någon annan där ute som är värre än jag.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Dags nu för ett av våra mest älskade segment.
Krimmorgon.
Krimmorgon. Trots att man då kan lyssna på den här podden, ja, det är en podd för hela dagen, så det kan ju bli, ja, det kan ju bli krim när som helst egentligen, men vi spelar in det på morgonen. John Wilander Lambrell, vår krimexpert, går igenom ett fall i veckan. Och idag ska du då ta dig an det så kallade trappfallet.
Det här blir lite första gången som vi gör en ordentlig återkoppling på ett fall som vi tidigare pratade om i Krimmorgon. Vi har ju gjort så här små uppdateringar bland annat i Delphi-mordet, men det här känner jag, det här är värt en egen episod av Krimmorgon, den här återkopplingen. För det har ju kommit en ny serie baserad på det här fallet och som heter The Staircase på HBO Max. Ni två har fått i uppdrag att se den, har ni gjort det?
Ja.
Mm.
Nej, men så här då, alltså jag kan ju dra det lite kort om man inte har hört talas om det här fallet då, men det börjar med att Michael Peterson ringer 911 och rapporterar att hans fru då, Kathleen Peterson, har ramlat ner för en trappa. De bor i ett stort hus i North Carolina och det här är december 2001. Vi kan väl lyssna på hans larmsamtal.
1810 Cedar Street, please.
What's wrong?
My wife had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
Still on the stairs. She's still breathing. Please come.
Is she conscious?
What?
Is she conscious?
No, she's not conscious.
Okay.
Please.
How many stairs did you fall down?
Huh?
How many stairs?
Stairs.
How many stairs? Calm down.
No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away. Please.
Okay, somebody Somebody's dispatching the ambulance no. while I ask you questions.
It's a force field, okay? Please, please.
Polisen kommer dit och de tycker det här verkar suspekt, mest för att det är väldigt mycket blod. Det ser helt enkelt inte ut som om Kathleen har ramlat ner för en trappa, utan snarare blivit mördad i ihjälslagen. Det är också blod på väggarna som är intorkat då. De häktar Michael Peterson direkt. Han hävdar att han suttit kvar ute vid poolen och druckit vin då, att hans fru gått in långt innan honom. Mm. Han plockar in en försvarsadvokat från New York, en egen brottsplatstekniker, och som menar då på att det är möjligt att hon kan ha ramlat ner för trappan. Samtidigt så framkommer det då att när Michael Peterson bodde i Tyskland 15 år innan, så hade han en vän, Liz Ratliff, som också hittats död i en trappa. Och Michael var den sista som sett henne vid liv.
Det är en jävla otur när det händer.
Ja, det är ju det. Ja. Och hennes död hade fastslagits vara en olycka då av de tyska utredarna, men nu får fallet liksom nytt liv. De tar ju också upp hennes kropp också ur graven och gör en ny obduktion. Och den här rättsläkaren då, som också obducerade Kathleen Peterson, menar då på att det här var ingen olycka, utan det här ser ut som att hon har blivit mördad. Hon har liknande skador som Kathleen Peterson. Åklagarens teori är då att Kathleen hade upptäckt att Michael Peterson var bisexuell, vilket han var. Att han haft affärer med män, vilket han hade, men Michael hävdar att hon visste om det här och att de hade ett öppet förhållande. Han blev dömd för det här, senare utsläppt då, för det visade sig att en av brottsplatsteknikerna var en odugling då, hade ljugit om massa grejer i massa fall han varit involverad i. Så Michael blev frisläppt och där är vi nu. Det har gjorts en lång dokumentär om det här som heter The Staircase, och nu kom ju den här HBO-serien med Colin Firth och Toni Collette i huvudrollerna.
Med samma namn, kan man på något sätt skilja dem åt om man är ny på fallet? Hur man vet att man inte tittar på den ena eller den andra.
Ja, den ena dokumentären är på Netflix och serien är på HBO.
Men det är lätt att blanda ihop, tänka med streamingtjänster. Så det kan man ju säga, vad är det, Netflix eller HBO? Kan det finnas något sätt bara som man kan skilja på dem när man ser dem?
Ja, om man inte är född igår så ser man ju vad som är en dokumentär och vad som är en spelfilm eller serie.
Det gör man.
Ja, det vill jag hävda.
Ja. Och Colin Firth är bara mer än ena.
Ja, han är bara mer än ena.
De är rätt ute.
Ja. Ja, men det som är så intressant med den nya serien är ju då att de har ju dramatiserat de här två eventuella anledningarna eller orsakerna till att Kathleen dog. Det vill säga att de har dramatiserat att hon ramlar i den här trappan och dramatiserat att Michael har ihjäl henne i den här trappan. Ja. Och det är så jävla bra gjort i den här serien. Mm. Men här är då den stora takeawayen från mig när man har sett de här två dramatisera. Det här borde ju för övrigt försvarsadvokaten ha gjort. Mm. Alltså den här dramatiseringen. Ja. Kanske inte med Toni Collette då, men med någon annan. Ja. För det är så här, kolla, om hon ramlar så där. Det där är inte omöjligt att det går till så.
Du menar i den där hon ramlar själv?
Där hon ramlar själv. Ja.
Ja.
Jag har alltid sett framför mig ett fall, alltså att hon skulle ta sig från andra hållet. Det de försöker säga här är ju att hon tar sig upp för trappan och sen trillar bakåt på väg ner i samma riktning som hon kom.
Ja.
Jag har alltid tänkt att hon skulle ha rullat ner för hela trappan.
Ja, nej, det har nog inte jag tänkt. Jag har nog tänkt det här, för att, och det sa nog försvarsadvokaten också, just att eftersom hon har sår på baksidan av huvudet och att det är inga blodstänk i övriga trappan heller. Det är ju bara där nere.
Ja, men då tycker jag egentligen att det borde den heta kanske halvtrappa eller någonting.
Var det en halvtrappa?
Half staircase.
Ja.
Nej, men för det är inte lika slagfärdigt.
Nej, för då säljer, och det är också en bild på hela trappan. Men de borde bara vara vid på de här 2-3 trappstegen längst ner.
The stairs.
A couple of steps. Ja, nej, det är bara en detalj. Case. Det är bara jag tycker.
Ja. Couple of steps case.
Ja, det är bara en detalj. Jag såg framför mig någon som tumlade ner, ni vet, lite som en sån Stefan och Christer fars nästan, fast med dödlig utgång.
Ja, jag förstår. Mm. Men nu när ni har sett de här två dramatiseringarna, vilken tycker ni känns mest trolig?
Det skrämmer mig så jävla mycket det där man bara kan fallskador, den här typen av fall, det är så jävla läskigt.
Ja.
Alltså jag tror ju mer att han har gjort det när jag ser liksom iscensättningen, men jag tycker inte att det finns ett motiv, för jag tycker inte att en bisexualitet eller en otrohet eller att hon skulle säga att hon skulle lämna honom, jag tycker inte att det är ett motiv nog.
Nej, intressant att du säger det här, och det får mig att återkomma till den här takeawayen som jag har, för att åklagarens motiv var att han var bisexuell, hon fick reda på det. Ett annat motiv som var lite sådär låg och lurade var att de hade då $143,000 i kreditkortsskulder. Mm. Han hade ju inga pengar, Michael Peterson. Han var ju liksom såhär halvdan författare.
Ja, han hade ju släppt några böcker, men det finns kanske inte jättemycket pengar i.
Nej. Och hon hade ju ett toppjobb då, den här Kathleen Peterson, på något datafirma eller vad det var. Och hon betalade ju bland annat för Michael Petersons barns collegeutbildningar, vilket är ju ej gratis. Hon hade också en livförsäkring på sig själv. Och jag menar, där har vi ju snarare ett riktigt motiv då, att han har mördat henne för att hon har hotat att lämna honom av någon anledning. Hon kanske har sett att han har spenderat pengar och att han vill ha ut livförsäkringen. För det här, liksom, den här dramatiseringen visar ju på att Tysklandsfallet, som åklagaren var ju, och det, jag tror att han blev dömd på det, precis som du sa, med så här, hur kan det vara ett fall där det är två kvinnor, 15 år apart, som har hittats längst ner i en trapp döda, och Michael Peterson har varit den sista som har sett dem. De här två kvinnorna ser också likadana ut. Det är konstigt. Men här är problemet med det. För att i den här dramatiseringen, jag menar, om han skulle vara the staircase killer, det vill säga, det här är hans MO.
Couple of steps killer.
Det här är hans MO.
Försök att jobba in det, du
vill
säga.
Men det vill säga, han vill mörda någon. Och då tar han dem till en trapp, och sen så iscensätter han det här. Men det kan ju inte ha hänt.
Vad menar du?
Jo, för att om det ska vara ett iscensatt mord, ett planerat mord, det gör ju inte den här dramatiseringen gällande. Och det går ju inte heller ihop. Varför skulle han göra det på det här sättet då? Jag menar, det här mordet är ju, om det här är ett mord, så är det ju verkligen någonting som har skett i stunden. Det visar ju alla bevis på.
Han brusar upp.
Skulle han då brusa upp och bara råka vara vid den här trappen? Av alla ställen han skulle kunna varit i det här huset just då när han brusar upp, så inte, var han i en trapp.
Men det är inte säkert att det gick till just som de visar i den här HBO-serien.
Nej, men jag bara säger att vad är oddsen för att han en gång har varit med en kvinna som har dött i en trapp. Sen brusar han upp och råkar bara befinna sig i en trapp igen.
Men jag tror att det är en olycklig slump faktiskt.
Fast han kanske har slagit ihjäl henne och sen tagit henne till trappan.
Nej, för då skulle det finnas spår någon annanstans.
Det skulle det göra.
Inte skulle han kunna slagit ihjäl henne någonstans och sen tagit, och allt blod är ju i trappen.
Han kanske knuffar henne i trappan.
Jo, men då är det ju planerat, eller hur? Okej, men det är ju inte vad åklagaren menar alls.
Men de har väl kanske ingen aning.
Ja, men då finns det inget motiv. Om man knuffar henne i trappen, alltså, då är det ju då ett planerat mord. Och det ser ju inte ut att vara ett planerat mord. Det är ingen som tror det heller. Det vill säga, då skulle han väl ha gått tillväga på något helt annat sätt. Ja, men han skulle ju gjort det här helt annorlunda. Det finns ett bättre sätt att ta livet på någon än på det här sättet. Liksom. Ganska krångligt.
Kanske. Men maximal otur då, ändå, i så fall, om man då inte
är
skyldig.
Ja, men min takeaway är att så här, den här kopplingen till Tysklandsfallet håller liksom inte.
Nej, jag tycker inte heller det.
Och om den inte håller, då har man liksom inte längre...
Fast vadå inte håller?
Den håller inte längre.
Men han har ju hittat två kvinnor lika och hittats i trappor.
Jo, men om man börjar analysera det...
Tänk hur många trappor det finns i världen. Ja,
ja, men det enda sättet är att han är the couple of steps killer. Ja. Och att han då puttar kvinnor...
Nej, att han har ihjäl kvinnor och sen lägger dem i trappan och skyller.
Nej, men han har inte haft ihjäl någon annanstans. Ingen av dem. De har ju dött i trappan.
Det vet man ju inte.
Jo, det vet man.
Jo, det vet man.
Nej, men man kan ju slagit ihjäl honom. Hon kan ju...
Jo, i trappen.
Ja, i trappen.
Alternativet skulle ju vara att den första var en olycka. Han ändå slår ihjäl den andra.
Ja, men det har ju åklagaren hävdat också, att han lärde sig någonting av det här olycksfallet.
Det var slumpen, att han slår ihjäl den andra och hon råkar befinna sig i en trapp.
Men här är det... Fast det är för konstig slump. Man ska hata slumpen om man är utredare. Att han just... Att han, av alla delar i huset skulle han vara i en trapp då, igen. Ja. Nej, det är aldrig...
Han måste ju ha tänkt om det då var en olycka. Så fort han kom på att det här är andra gången det händer mig. Men jag har tänkt, jävlar, här kommer det se illa ut.
Det är väl inte alls konstigt att man, om man har ett bråk som de hade i köket, att hon blir förbannad och säger jag kommer att lämna dig och
han säger följ med till trappan.
Ja, exakt, men det måste han ju ha sagt. Vi tar det här i trappan.
Nej, det säger han inte.
Jo, det är det enda sättet.
Hon går och ska gå upp och lägga sig för att hon är förbannad. Hon vill komma undan honom för hon är arg på honom. De har haft ett bråk. Han knuffar henne.
Då växer en bild i honom att vänta, jag har varit i
trappan förut. Han blir arg och knuffar henne.
Jo,
och
det
hon
är
råkar
HBO
vara
drama.
Precis i början av trappan.
Du menar att det är en slump då?
Jag menar att det är en slump.
Det tror inte jag
på. Så första är ett mordfall och det andra är en slump?
Det första är inte ett mordfall, utan hon fick faktiskt en sån här blodpropp och ramlade ner för trappen och
dog. Kopplingen är bara, den är slumpmässig helt enkelt.
Ja.
Han mördar en kvinna i en trapp och den andra kvinnan som hittar sin trapp har han inget med att göra.
Ja,
men om jag hade varit försvarsadvokat, då hade jag i alla fall också sett den här HBO Max dramatiseringen. Då hade jag, eller om de hade gjort en egen, då hade jag sagt så här: men vänta nu här, åklagare. Du menar att han har brusat upp i stunden. Det här är något som har skett i stunden. Hon har hittat de här bögporrbilderna på din dator. Du brusar upp och slår ihjäl henne. Och det bara råkar vara av ert jättehus. Ni skulle kunna befunnit er vad som helst. Så råkar ni vara i en trapp. Det är för stor slump.
En grej som jag också tycker säger att han inte skulle kunna mörda den första kvinnan, det var ju att han då skulle ha gått därifrån bara när han vet att barnen fanns på övervåningen. Och barnen var väldigt små. Han skulle då ha mördat den här första kvinnan i Tyskland, låter barnen ligga kvar i sina spelsängar, drött därifrån och låter nannyn morgonen efter hitta mamman i botten av trappen liksom. Och barnen ensamma på övervåningen. Mm. Jag köper inte det, för det är barn som han sen adopterade.
Ja, men det där, alltså det första fallet är ju svårt att liksom veta vad man ska tro. Men just Kathleen Peterson tycker jag, där är det liksom, det är någonting som inte riktigt stämmer där. Och jag tyckte att den här, om man borde verkligen se den, det är inte spoilat på något sätt, jag menar, det är ju, jag tycker man ska se de här dramatiseringarna. Men en annan grej bara kort, som var, det, jävla bra var den här. Jag tänkte att det här kommer vara skit, The Staircase, för det har gjorts en film om det här, made for a TV, direkt TV-movie som var urusel. Mm. Mm. Men det var oerhört bra, och de tog upp de här grejerna som man själv har tänkt på. De tog upp bland annat då vad han säger i det här larmsamtalet. Jag tänker vi kan lyssna på det igen. Då menar ju då någon i serien då att så här, det här larmsamtalet låter oerhört fake. Alltså att han håller på så här, what? What? Alltså så, om du ringer ett larmsamtal så försöker du liksom, du vill få hjälp nu, vad du ska göra. Du lyssnar på vad någon säger. Medan han låter ju snarare som att han bara liksom agerar någonting. Att han säger här, om vi bara kan lyssna på när han säger så här, what? Huh? Att det låter fake, och det är också alltid tyckt.
Can't see the street, please.
What's wrong?
My wife had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
Fell down the stairs. She's still breathing. Please come.
Is she conscious?
What?
Is she conscious?
No, she's not conscious.
Okay. How many stairs did you fall down?
Huh?
How many stairs?
Ja, men just den där jag alltid tyckte. Sen ska man också vara lite försiktig med att utvärdera hur folk låter i larmsamtal när de är väldigt uppstressade så här. Men det var en väldigt bra serie som tog upp de grejerna som jag tycker är intressanta i det här fallet. Och varför det gör att vi fortfarande kan sitta här och diskutera och inte vara överens om vad fan som hände.
Nej, precis. En annan grej som var konstigt var ju tiden också däremellan. Alltså när de tror att hon har ramlat i trappen och när han då skulle ha ringt larmsamtalet.
Ja, hon har ju varit död då ganska länge,
ja,
då,
och att han påstår,
och den här rättsläkaren undrar också
precis
lite grann med. Ja.
Men att han påstår då att hon levde när han och andades när han kom dit.
Ja.
Men då måste hon ju ha blött ut för länge sedan.
Ja, precis.
Ja, det är märkligt.
Mm. En grej man också kan tänka på, vi har ju en trappa på landet. Då har vi ju såna här ganska fina halkskydd. Det hade ju madrasserade. Det hade ju underlätt. Då hade hon ju inte varit död om de hade haft en mjuka.
Nej, men då hade det inte blivit någon krimmorgon heller.
Men, nej, precis. Men jag ska fan sätta in. Jag har en jävligt hal trapp hemma. Jag ska också säga till min man Kjell, om han lyssnar här nu, att jag har glömt att betala min livförsäkring. Så den, jag såg att den hade gått ut och upphör och gällde. Så få ingen jävla idé.
Har ni livförsäkringar på varandra?
Nej, hans jobb har på honom och jag har en på mig själv.
Jag har dubbla på mig och Kristina sa upp sin i smyg. Det var ju jävla märkligt. Jag var ju spänd den sommaren när jag märkte att den hade bara, när han hade inte betalat den. Så fort de kom med att shoppa så tänkte jag så här,
Ja, men det är väl det man kan lära sig av det här då, så att Kathleen inte dog i onödan, att man ska ha halkskydd i trappan.
Det är faktiskt ganska bra, men det är inte alltid så snyggt, men det är härligare att vara vid liven och inte bara brukar
säga.
Ja, så är det. Tack John för genomgången av Staircase. Imorgon är vi tillbaka, då är det fredag och då är det alltså inga tassos. Jag ska försöka hitta på någonting annat jag kan äta då, för min familj kommer bli besviken. Lyssnarna kanske blir besvikna också. Vi får se. Vi hörs imorgon då. Hej hej.
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 Podplay, en del av Power Media.